och som alltifrån begynnelsen omfattat stiftelsen med så stort intresse och visat den så mycken välvilja. Så som kronprins förrättade han 1901 den första prisutdelningen, och under sin regeringstid fullgjorde han denna uppgift vid alla tillfällen utom tre, då han av sorg eller hälsoskäl var förhindrad att närvara. Ingen som en gång sett kung Gustav överräcka Alfred Nobels pris till en bland de därav förtjänte skall någonsin glömma denna syn. Den oförliknliga förening av upphöjd värdighet och sann, okonstlad älskvärdhet med vilken vår gamle kung vann sitt eget folks hjärtan har också gjort ett oförgetligt intryck på den lysande rad av forskare, tänkare och skalder som från främmande länder kommit till Sveriges huvudstad för att motta Nobelpriset och njuta kunglig gästfrihet på Stockholms slott. Kung Gustavs minne förblir oskiljaktigt förknippat med Nobelstiftelsens första halvsekel. Comme invité d'honneur, nous comptons tous ceux qui, venant de différents pays, se sont réunis ici pour recevoir le prix Nobel ou pour faire revivre le souvenir de cette cérémonie. Madame, messieurs, nous vous présentons nos vœux de bienvenue les plus chaleureux et nos vifs remerciements d'avoir accepté notre invitation en dépit des peines de voyage. Votre présence ici aujourd'hui nous est une nouvelle preuve de la fermeté des liens qui ont été noués au nom d'Alfred Nobel par-dessus les frontières des nations. Det är Alfred Nobels tecken vi här mötas. Vem var han då, denne man, vars namn alltjämt, mer än ett halvt sekel efter hans död, så ofta nämnes runt om i världen i förbindelse med ett antal av den andliga kulturens främste? Han samtidigt visste att han var en stor uppfinnare, vars fruktbärande idéer tagits i bruk såväl i det mänskliga framåtskridandets som i krigets och förödelsens tjänst. Man visste också att han i motsats till så många andra uppfinnare själv kunde göra sina idéer ekonomiskt fruktbärande. Men mycket få var det som kände något om mannen bakom verket. Han förde alltifrån sin ungdom ett mycket tillbakadraget liv och avskydde publicitet och reklam mer än någon annan. Hans skolgång inskränkte sig till ett enda barndomsår, och frånsett några års privat undervisning var han en självlärd man som aldrig studerat vid något universitet eller avlagt någon examen. Lyckan av kamratligt umgänge med jämnåriga blev honom icke förunnat, och hur han under sitt långa och verksamma liv sammanträffade med otaliga människor av de mest skilda kategorier förblev han livet igenom en ensam man. Han var ännu ett barn då han lämnade sitt fädernesland, och han återvände dit endast för kortare tider. En stor del av sitt liv tillbrakte han på resor runt om i världen, och han hade aldrig någon riktig fast stad i tillvaron. Var han än slog sig ner kände han sig som en främling. Det har sagts om honom att han kunde uttrycka sig oklanderligt både i tal och skrift på fem språk, men att han inte behärskade något av dem så som han behärskar sitt modersmål. Hemlösheten plågade honom, men den höjde honom samtidigt upp över nationella fördomar och gav honom den fria syn ut över landgränserna